Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till tredje delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Urban Ringbäck kommer tala om den nya gemenskapen. Så här säger Urban inför predikan. Genom 2000 år står berättelsen om gemenskapen i den första kristna församlingen ut som utmaning och inspirationskälla. Både för församlings- och samhällsliv. Många har försökt experimentera och kopiera men misslyckats. För koinonia-gemenskapen är inte resultatet av ett sociologiskt experiment utan frukten av en enkel men radikal Jesusförkunnelse från andefyllda lärjungar. I de korta texterna som beskriver gemenskapen vibrerar varje ord av kraft, liv och glädje. Även om det i gemenskapen skedde under och tecken på daglig basis så är det frågan om inte själva gemenskapen i sig är det största undret. Ämnet grundar sig i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41-47.
Dagens text, 41 versen. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. De deltog troget i apostlarnas undervisning, i den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och i bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Och de höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor blir frälsta och förenas sig med dem. Och jag går vidare till 4 kapitlets 32 vers. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Koinonia. Ett hjärta och en själ, koinonia. Det räcker mer än väl. Det räcker mer än väl. Ett enda bröd för en enda gemenskap som växer ur händer som ger. Koinonia, koinonia. Jag tycker man ska vara sparsam med att använda främmande ord generellt sett. Det kommer nog med nya ord att lära sig ändå. Idag fick ni kanske i sången ett nytt ord, några av oss. Predikan och Bibeln också för den delen kan ju ibland vara lite svår att förstå ändå. Och så kommer vi från olika språk och bakgrunder och så krånglar vi till det med att sjunga ett grekiskt ord. Men det har sin förklaring. Idag måste jag nämligen få använda det som är nyckelordet framför alla i den här bibeltexten som vi läste. Och det kommer ifrån den grekiska grundtexten till Nya testamentet. Dels tycker jag det är så vackert och så musikaliskt och poetiskt ord. Så det är i sig nästan ett skäl att lära sig det. Men det är ju inte det som är huvudsyftet. Utan det har en så rik betydelse. Så inte det svenska ordet riktigt räcker till. Det svenska ordet är gemenskap. Och för övrigt ordet på farsi är bland annat mosharekat. Ett annat ord som vi håller på och lär oss här i Smyna. Men det grekiska ordet är koinonia, koinonia. Det finns inbäddat 3 gånger i texten här och det är översatt lite olika. Bibel 2000 översatte det första gången när det står koinonia, så står det den inbördes hjälpen eller gemenskapen. I den gamla översättningen stod det brödra eller syskon gemenskapen. Det kan också kommer också från ett ord som heter koinos, första delen av ordet, som väl betyder som är adjektivet av samma ord, alltså någonting som är gemensamt, allmänt. Och det är det som är nyckelordet i den här texten. I den här nya gemenskapen som växer fram som ett enormt gensvar på det som skedde i den judiska pingsthelgen någon gång cirka år 30 efter Kristus. Alltså samma år som Jesus blev korsfäst och under påsken 50 dagar före pingsten. Så hände då detta i Jerusalem. Och där står ju berättas det som vi predikade om förra söndagen, både 11 och 19, förberedelserna fram till att det skedde, att himlen öppnar sig, ett dån, eld, en storm, och de 120 bedjarna, längtande människor, blev fyllda utav Guds ande och kunde kommunicera på språk och nå nya människor. Och där hade vi bland annat Petrus, den ganska så knäckte killen som hade misslyckats och svikit Jesus, som nu träder fram och har fått frimodighet att förkunna och berätta om Jesus. Då växer det här gensvaret fram som vi läste nu. Vad blir det av det? Och det är ju en stor fråga i alla sammanhang. Både när man hör politiker tala eller präster och pastorer i gudstjänster. Vad blir det av det? Det blev koinonia. Det blev koinonia. En ny gemenskap. Och nu ska vi borra lite i detta idag. När vi för många år sedan hade premiär på den musikal som den här sången fanns med i, den handlade just om bland annat om den första kristna församlingen, om kyrkan och församlingens gemenskap. Då sjöng vi med stor rörelse och engagemang medan vi berättade den här historien i drama. Koinonia, ett hjärta och en själ. Och det var många som var nya i tron som var med. Vi var väl 120-130 personer här uppe på estraden som sjöng i alla åldrar. Och bland dem många som inte hade gått så länge, och de hade inte hunnit lära sig det där ordet. Så de sjöng av hela hjärtat. Koinonia, ett hjärta och en själ. Man tänkte kanske så, nu har jag kommit med i den här kolonin. Det är lite rätt, men ändå inte. Det handlar inte om en sluten gemenskap som liksom stänger gränser eller markerar gränser. Det är någonting annat. Idag när Sverige går till val, hörni, då tror jag att det är åt det här hållet, åt koinonia-hållet, som egentligen mycket av den politiska strävan finns. Och ibland utan att veta om det så syftar den och längtar till den här gemenskapen, den här samhällsgemenskapen som finns beskriven i den här texten. Drömmen om en rättvis fördelning, om ett gemensamt ansvar för varandra, om vård och omsorg, om som är tillgänglig för alla, om alla människors lika värde. Det finns också en längtan efter det hela livet. Ni vet, där man inte bara slår på den materiella spiken och säger att bara du har pengar i plånboken så räcker det. Vi vet att det räcker inte till, för mitt i världens rikaste land har vi den högsta andelen, tror jag nästan, i världen av psykisk ohälsa, inte minst bland barn och ungdomar. Vi måste få med själen också. Och så finns det också, enligt den bibliska helhetssynen, en ande i oss. En längtan efter andliga värden. En tro som vi kan bygga vårt liv för. En kontakt med den som har skapat oss. Men det finns absolut inte med i särskilt många av de programmen, politiska programmen i vårt land. Det finns ändå en längtan efter det. Att den första kristna församlingen mer än något annat präglas av just gemenskap gör den här texten så oerhört relevant i en tid när vårt kanske allra största problem ändå till sist är ensamhet. Ensamhet. När vi har den största andelen ensamhushåll, tror jag också, i hela världen. Det står här att alla människor bävade, att hjärtan började bulta. Är detta möjligt, det vi ser ske? Finns det en sån här gemenskap? Kan så många människor, faktiskt tusentals, förenas i en gemenskap? Kan man växa så snabbt, ta in nya människor, gå från 120 till 3000 utan att det blir splitt och anonymitet? Här var det dessutom människor, visserligen de allra flesta med en judisk identitet, men som växte upp i helt andra kulturer och var påverkade utav det. Är detta verkligen möjligt? Det måste vara ett mirakel i sig, den här gemenskapen. Visst mötte den första kristna kyrkan motstånd, men här står det också att den mötte ett enormt gensvar. Folk bara älskade det de såg och var omtyckta. Det står på minst tre ställen i Nya testamentet att folk drogs till den här gemenskapen. Den var attraktiv. Annars har vi ofta hört det motsatta, men så var det faktiskt inte här. Och jag tänkte så här, att om det hade varit val i Jerusalem under den här tiden som det är i Sverige idag och Koinonia-partiet hade ställt upp, så tror jag man hade varit en raket i opinionsundersökningarna. Utan att behöva hålla en massa propagandavalmöten och vinna alla debatter. Exemplet räckte. Exemplet räckte. Vad betyder nu det här ordet koinonia? Ska vi försöka måla ut det lite grann utifrån? Och jag använder då Bibeln. Och nu blir det en liten vandring, en kavalkad utav hur koinonia används i Bibeln. Hur brett det är. Man sa i den urkristna tiden faktiskt, om man skulle samla in pengar eller göra insamling av materiella saker eller pengar för att hjälpa nödlidande, då kallade man det, vi ska göra en koinonia. Vi ska göra en koinonia. Och det står på ett ställe att de uppe i Thessaloniki eller uppe i Makedonien, de tiggde och bad att de skulle få vara med om koinonian. Alltså insamlingen. För dem, det var en svält och fattigdom borta i Jerusalem och Judeen. Och så ville man hjälpa varandra över gränserna. Koinonian. Och samtidigt, om vi hoppar till en helt annan ände, så säger Johannes i första Johannesbrevet att den hemlighetsfulla gemenskapen i själva gudomen mellan fadern och sonen, det är koinonian. Och han säger, ni får vara med i den koinonian som är koinonian mellan fadern och sonen. Och då är det plötsligt en hemlighetsfull andlig djup gemenskap i själva gudomen. Men samma ord används som sagt var inte bara om gemenskapen i mellan fadern och sonen och anden, utan också om vår trons och frälsningens gemenskap. Sen upplysningstiden, ni vet, så har ju vi människor varit experter på att betona individen och personen. Och det har vi också gjort, inte minst vi i frikyrkan. Och det var en styrka, för det behövdes när vi hade ett statskyrkosystem med påbud uppifrån. Men det ska också sägas att lika tydlig som den personliga frälsningen är, så är den gemensamma gemenskapen i tron i Bibeln. Det finns nästan inga exempel på något annat än att man tror tillsammans. Man tror i en församling, man tror i en gemenskap, man delar frälsningen och frälsningen med andra. Hoppar man sen till Filipperbrevet, så står det arbetsgemenskap, så kallas arbetsgemenskapen för koinonia. Vårt gemensamma, vårt arbete för evangeliet. Och i samma brev så är gemenskapen i lidandet för tron också kallas för koinonia. När vi tar emot brödet och vinet i nattvarden, så är det en koinonia enligt första Korinterbrevet 10. Men det stod också för att dela rättvist resurserna i gemenskapen. Liksom att personligen vara generös och dela med sig enligt Hebreerbrevet. Gudstjänsten var koinonia. Att samlas i hemmen och bryta bröd och duka upp ett bord, en kärleksmåltid, det var koinonia. Att äta, ja, där tog det slut. Nu hoppar jag lite för fort. Alltså, koinonia var ett uttryck som gick över gränserna för det vi lägger i bara ordet gemenskap eller mosharekat. Och nu ska jag ge en sammanfattning utav vad det här ordet står för. Koinonia är ett slags uppgradering av vardagen, våra ägodelar, våra relationer, till att genomsyras av tron, av det nya livet tillsammans med Jesus. Men koinonia är också att ta ner frälsningen, andeuppfyllelsen, det övernaturliga, till att bli en praktisk, naturlig del av våra liv, våra vanliga liv. Koinonia är äkta gemenskap, glädje, kärlek som har en enorm attraktionskraft. En gemenskap som förvandlade liv och samhälle. Koinonia möter motstånd, men söker inte motståndet, utan vill bli en välsignelse för sin omvärld. Koinonia, inte kolonia. En öppen gemenskap, inte en sekt. Nu ska jag resten av den här predikan ställa två frågor, och så ska vi hjälpas åt att svara på dem. Är den här gemenskapen som beskrivs här verkligen praktiskt möjlig? Är den möjlig? Återigen till den där perioden när vi åkte runt i Sverige med stort sett stor del av vårt musikliv, och så gjorde vi den här epilogberättelsen om den första kristna kyrkan och hur vi kunde gestalta den idag. Vi kom till Malmö och vi gjorde den där, och efteråt så kom det fram en kvinna och ville prata med mig och tacka så mycket. Men så sa hon med en stor suck: men jag måste fråga, finns det överhuvudtaget någonstans en församling som är på det här sättet som ni har försökt beskriva idag? Och sucken var så tung så jag kom av mig lite grann där. Jag minns inte riktigt hur jag försökte svara. Men jag, genom mitt huvud så for då alla brister, alla besvikelser, svagheter och misslyckanden som jag faktiskt själv har sett i de församlingar jag har varit med i. Jag har varit pastorsbarn och vuxit upp och sett många. Vad jag svarade, det vet jag faktiskt, jag minns inte det. Men visst är sanningen när vi speglar oss i den här berättelsen. Tack och hej och Gud välsigne dig, Stig. När vi speglar oss i den här berättelsen, så är sanningen också den att vi känner, vi är ju inte där. Vi är inte riktigt där. Men å andra sidan, visst känner vi också igen ibland dragen utav koinonia, smaken, doften, när det sker, när hem öppnas, när nya gemenskaper föds, när sociala initiativ tar form, när vi känner att Guds rike händer ibland oss. Men man kan ändå hamna i misströstan. Och ni vet ju det att man kan till och med hamna i förnekelse. Och säga att man samlar ihop alla exempel man senare möter, till exempel i Bibelns blad eller kyrkohistorien, och drar upp svårigheter och konflikter som har dykt upp och drar slutsatsen att det här, det var ett historiskt undantag som vi aldrig ska inbilla oss att vi kan komma nära. Ett tecken som aldrig kommer att upprepas. Och så ursäktar vi oss fram till att det är bra som det är. Det får duga. Jag tror att vi ska vara tacksamma. Vi ska inte misströsta, men vi ska inte heller vara nöjda. Vi ska vara tacksamma, inte misströsta, men vi ska inte heller vara nöjda. Vi ska låta Bibelns texter utmana oss, inspirera oss. Och istället för att söka skäl till misströstan eller till förnekelse, så tror jag vi ska studera vilka var förutsättningarna för att detta hände på Bibelns blad. Och gäller det för oss idag? Kan vi få uppleva mer? Kan vi attrahera fler människor i stor skara att söka sig till en ny gemenskap med Gud och med hans församling? Kan vi få se det ske? Jag ser egentligen att det var bara två förutsättningar som gjorde att det här hände. Två förutsättningar. Det första var att det fanns 120, som Thomas predikade om förra söndagen, som i bön och längtan samlade sig under många dagar i förväntan. Det fanns 12 av dem som var beredda också att träda fram och dela med sig, förkunna och berätta om i den helige andes kraft. Men den andra förutsättningen, den heter just den helige anden. Den helige ande. Apostlagärningarna kallas ju, en del säger, det skulle inte heta apostlagärningarna, alltså gärningar som apostlarna gjorde. Det skulle heta den helige andes gärningar. Jag skulle nog vilja sammanfatta med att säga, det borde kanske heta både och. Därför att det är de två förutsättningarna som går ihop. Det fanns människor som ställde sig till förfogande. Men mest av allt så kommer den helige anden som en gåva ifrån himlen in i människors liv. Och jag läser, det är det som är skrivet över hela koinonia-undret som en eldskrift. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner, era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande, och de ska profetera. Det är det ordet som Petrus hänvisar till när han förklarar vad är det som håller på att ske. Det bibelordet, menar jag, kan inte tolkas på något annat sätt än att den helige ande är tillgänglig, utgjuten idag, överallt där det finns människor. i alla städer, i alla sammanhang. Men det finns naturligtvis en särskild möte som kan ske mellan längtande människor och mellan och Guds ande. Så frågan kanske inte ska ställas om koinonia-gemenskapen är möjlig, utan om den är efterlängtad. Om vi längtar efter någonting mer. Den heliga ande är beskriven i Bibeln som Gud själv. Som Jesu Kristi ande. Alltså det är Gud som är närvarande i världen genom sin ande. Men han tränger sig inte på. Han möter inte den som säger nej, men de som längtar, de som bad, de som stod öppna, de som var tacksamma men inte nöjda. Imorgon så vaknar vi till ett nytt politiskt landskap där vi ska vara en kyrka i en tid där kärleken kallnar. Kan vi vara någonting annat i den tiden då än en förnyad koinonia-gemenskap? En praktiskt uttryckt kristendom som förenar människor både i kärlek och gemenskap i gudstjänst, men också som delar sina liv, som sträcker ut sina händer, öppnar famnen, som använder sina gåvor till att bli en välsignelse i våran tid. Tänk om vi kunde få vara en gemenskap som smittar av sig i samhället, som byter hat mot kärlek, bitterhet mot hopp, misstro emot tillit. Därför så ska vi nu gå in i den del av gudstjänsten där vi får ställa oss öppna, längtande och säga kom helige ande in i mitt liv. Vi ska alldeles strax resa oss upp och vi ska öppna våra böneplatser, korsen här nere där du också kan ställa dig runt. Öppna ditt liv, tända kanske ett ljus för vårt samhälle eller för människor runt omkring dig. Det finns platser på båda sidorna här uppe. Men jag skulle idag på ett särskilt sätt vilja säga, låt koinonia-gemenskapen bli efterlängtad här i vår församling. Börja här hos oss på ett nytt sätt. Bli en del av den. Var med och öppna ditt liv för en gemenskap. Dela det du har på ett nytt sätt. Det är sant att det inte såg exakt likadant ut under hela urkyrkans tid. En del saker kanske var tidsbundna. Men principen att inte betrakta det han ägde som sitt, utan som del av en gemenskap att dela med sig av, det är underbart. Och Gud har gett dig gåvor. Gud har gett dig materiella gåvor. Gud har gett dig karaktärsgåvor. Gud har gett dig förmågor. Du kan tala, du kan inspirera, eller du kan organisera, eller du kan hjälpa. Du kan visa omsorg och kärlek. Du kan laga mat, du kan koka kaffe. Du kan swisha. Du kan hjälpa till och välkomna människor till kyrkans gemenskap. Du kan öppna ditt hem för en hemgrupp. Koinonia, ett hjärta och en själ. Och förutsättningarna är bara två. Att den helige ande kommer in och möter längtan, möter öppenhet, villighet att bli en välsignelse för din omvärld. Ska vi stå upp? Välkommen i Jesu namn. Välkommen i Jesu namn. Lämna din plats. Möt en förebedjare som delar din längtan med dig. Öppna dig för andens utrustning i ditt liv. Han kan komma på ett sätt som är helt överraskande. Vända upp och ner på din tankevärld. Låta dig få tala ett nytt språk och göra nya handlingar. Våga spränga alla begränsningar. Välkommen i Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd kommer Urban Ringbäck fortsätta att tala, den här gången om den övernaturliga kraften. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.